with us. Try to turn it all around when you know it's the truth. And you're always running away from the truth. You lie till you make yourself think it's the truth. You undress the lie and what you got it. Should've been up front and just told the truth. But instead you wanna go and try and hide the
mommy, listen up, you got me gone too. Told you I was out smoking with my dudes. Then we popped Chris right after we hit the Swiss. And later on that night, you ain't gon' believe this shit. There was a knock at the door, now check it, I'm about to hip you. Door opens, what, about 10 or 11 strippers. The first thing I did is went into a room to pick up. Phone to call you, but no, said the liquor. And now I got the hiccup, hands up like a sticker. Gotta come off up in here and hear your ass bicker. And after all that, what even makes the shit the worst? Even though I'm wrong, I admit the truth hurts.
See, some of y'all niggas can't deal with truth. Hey, you ain't wanna start hitting your with truth. Try to turn it all around when you know it's the truth. And you always running away from the truth.
Nu nyheter från Ekot i P3. Efter att släktforskningsföretaget 23andMe ansökt om konkursskydd uppmanas nu alla som använt deras tjänster att aktivt ta bort samtycket man lämnat till företaget om att använda det DNA man skickat in. Annars riskerar det att säljas vidare.
Do you have a 23andMe account? Privacy experts are saying to delete your data now.
En gigantisk dataläcka hos företaget 23andMe, flera stämningsansökningar som i sin tur ledde till ekonomisk förlikning, gjorde att företaget förra veckan ansökte om konkursskydd. VD:n har lämnat företaget och i USA har flera integritetsexperter varnat kunder för att deras DNA kan säljas vidare. 23andMe har totalt 15 miljoner kunder världen över. En av dem är Patricia Eriksson i Umeå som ville ta företagets hjälp att söka sina rötter.
Jag är adopterad från Indien och jag ville liksom hitta någon typ av biologisk koppling eller spår.
En konkursförvaltare har nu fått i uppdrag att sälja vidare tillgångar, eventuellt DNA-databasen inkluderat. Exakt vad som kan hända och vilka som kan tänkas köpa upp DNA-informationen är inte klart, men experter har varnat för att de som köper datan kan ha helt andra intentioner än 23andMe.
Det låter ju jättemärkligt att man kan ens göra det. Jag har inte grubblat på det så mycket, men det är ändå så här lite oskön känsla.
Det sa Patricia Eriksson som använt tjänsten. Reporter Isak Krona. I Danmark skärps nu åldersgränsen för alkohol. Från och med idag får drycker med mer än 6% i alkoholhalt inte längre säljas till personer under 18 år. Ungdomar som är 16 år får dock fortsatt köpa exempelvis öl i butik som har lägre alkoholhalt än 6%. Skärpningen kommer efter att Folketinget 2023 röstade för en plan om alkoholförebyggande åtgärder. Det här rapporterar TT. USAs justitieminister Pam Bondi har gett en federal åklagare i New York i uppdrag att yrka på dödsstraff för Luigi Mangione som misstänks för mordet på en United Healthcare-vd i New York i december. Bondi menar att beslutet är i linje med president Trumps presidentorder om att använda dödsstraff vid allvarliga brott. Under Joe Bidens tid som president var hållningen den motsatta, då infördes ett stopp för avrättningar för federala brott. Mordet på Brian Thompson på öppen gata i New York väckte stor uppmärksamhet. Samtidigt har en insamling för att täcka Mangiones rättegångskostnader hittills fått in mer än motsvarande 7,8 miljoner svenska kronor i bidrag. Nyheter från Ekot i P3 med Sofia Sofroniado.
Sporten börjar med fotboll och den sista matchen i premiäromgången av Superettan, näst högsta serien för herrar i landet. Där besegrade Västerås Örebro med 2-0 inför stor publik i Örebro. Matchen blev kraftigt försenad på grund av inkastade föremål som tvingade fram ett längre avbrott innan matchen kunde återupptas och slutföras. I Premier League i fotboll i England pågår bland annat matchen Nottingham mot Manchester United. Anthony Elanga, den svenska landslagsmannen, gjorde där 1-0 för Nottingham. Victor Nilsson Lindelöf, en annan svensk landslagsspelare, på Manchester Uniteds avbytarbänk. I damernas handbollsslutspel besegrade H65 Hör Önnered med 26-24. Därmed 3-0 till H65 i den här kvartsfinalserien. H65 Hör till semifinal möter där Sävehof. I damernas innebandyslutspel besegrade Pixbo Malmö med 7-2. Därmed avancerade Pixbo till semifinal. Tia Lövborg, ledande spelare i Pixbo.
Jag tycker Malmö har gjort ett bra motstånd. Vi har väl inte kommit upp i den nivå vi önskar, men 3 vinster är det viktigaste.
Vad är det som har saknats för er?
Jag tycker vårt försvarsspel har varit lite passivt. De har kommit till mycket kontringar. Så det får vi slipa på till semifinalerna.
Men det var bättre idag, va? Inte så många omställningar.
Nej, det var mycket bättre idag. Det känns som att vi var där idag och vann närkamparna på ett annat sätt, så det var viktigt.
Reporter här Jonas Enarsson. I damernas innebandyslutspel Täby Ändre 7-1. 2-1 i matcher till Täby i kvartsfinalen, först till 3 till semifinal. I herrarnas innebandyslutspel Mullsjö Falun 4-3. 3-3 matcher, avgörande kvartsfinal i Falun på torsdag. Linköping Växjö 8-6. 3-3 matcher, avgörande kvart i Växjö på torsdag. I herrarnas VM i curling förlorade Sverige med 8-6 mot Kanada, om några timmar viktig match mot Schweiz. Och i hockeyallsvenskan första semifinalen bäst av 7, Karlskoga AIK. Karlskoga vann med 2-1. Det var sporten det, hälsar Christian Olsson.
En strand i bibelbältet, i det skoningslösa lysrörsljuset kom beslutet om slutet för dig och mig. Det smakar plast, rök och sprit i din mun. När du pratar verkar du jättedum och du är alldeles för ung. Men det får duga i natt, för båda vet att det här betyder ingenting.
Det här betyder ingenting.
Kicken, var är den? Kicken, var tog den vägen? Hela livet var ett disco. Framför tvn slicka såren. Norrköping är drog av vänning. Nej gud, jag har inte blivit märkvärdig, inte alls. Men farten i mig är värre nu. Hjärnan behöver mer för att ha kul. Dricker te och pratar högt på finska. Smart och fattar det mesta, så jag testar. Hörru du, kicken, var är den? Kicken, var tog den vägen? Hela livet var ett disco, men hur kunde det bli så svårt? Hela livet var ett disco. Bjuder jag upp någon vän som helst. Hela livet var ett disco, men hur kunde det bli så svårt? Hela livet var ett disco, men hur kunde det bli så svårt?
watching my steez. You know I'm a G. Shawty, I'm always keep it real. I know they for too much whining, they for too much whining. How see they be? How see shayo they enter? Oh yeah, make you call a bee. Oh yeah, show yourself, do what I say. Love is in the air, baby, breathe in. I available, baby, anytime you need me, I available. Compatible, two of us, they compatible. Girl, I be bad, boy, for girls, say, I de melu. Ah, baby, I de fold, baby, take it slow. Baby, go down low, nobody has to know. Yeah, I know I play around, my man, I'll let you let you go. Baby, baby, some money. You know, say you matching my steez. You know I'm a G. Shawty, I'm always keep it real. I know they for too much whining, they for too much whining. I see the bee, I see shayo de enta. Oh yeah, make you call a bee. Oh yeah, show yourself, do what I say. Love is in the air, baby, breathe in. The way you move this your body in a way, banana. Catch me up, catch me hands up, bottom. Beautiful way, personality, jada. Make I enter your life, make every city balance. As I get opportunity, why I no go mountain? Actually, I go ready, no fake, come out in my hand for your matter. The sea girl say, bad, but you bad. Your waist put me for below, push it baby low. I did this or the minor, baby na me door. Your case they above the law. After you now you become unco. Oh baby show up, get other girls jealous. But you are broken, matching my AB color. Treat you like a mama, can't bring on honest. But you don't want for me, oh. Baby, baby, some money. Say you matching my steez. You know I'm a G. Shawty, I'm always keep it real. I know they for too much whining. They for too much whining. I see they be. I see shayo they enter. Oh yeah, make you call a bee. Oh yeah, show yourself, do what I say. Love is in the air, baby, breathe in.
Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio Play.
Matilda Ronges obekväma falska lilla
fruktansvärda
Donna Baymer Paul.
Lalala.
Här får du ta vid bara.
Ja, okej. Vad lätt att bolla över den. Men det är ju den stora skojardagen idag,
ja.
Första april.
Är du en jokester?
Men det, ja, eller på vissa sätt. Jag tycker ju att det är kul med jokes. Och jag har försökt göra ett rätt krystat liksom, tema på det här ämnet. För att det är rätt ordfall nu, jag blir så stressad. Ja, rätt tema på det här ämnet. Ja, men det blir rätt.
Ja. Varför kan det vara så jobbigt redan?
För ibland blir fel ordföljd och så kommer jag på det efterhand.
Hon rids av en mycket märklig mara, den här kvinnan.
Ja, det är nog duschmössan. Men okej, okay, så jag det ska bli min stora skämtångest idag. Jag kan inte bygga upp det bättre.
Okay.
Ja. Och så jag har liksom gjort en liten lista på så här olika kategorier av skämt som jag tycker är jobbiga.
Mm. Mm. Kul.
Du spänner blicken i mig.
Nej, jag vill veta.
Ja, okej. Min absolut värsta, det är ju skämt när man ska ha en sån här banter. Alltså vara lite så. Ni vet, man är lite roliga och kaxiga med varandra. Och bara ska... Wow! Och lite banter,
du menar allt som det här programmet är?
Ja,
mellan mig och David.
Ja. Mm. Era skämt. Mm. Jag älskar banter, jag tycker det är jättekul. Men jag känner att jag liksom inte bemästrar...
Du är ju alldeles för snäll.
Ja, fast jag har liksom inget mellanting. Antingen så är jag alldeles för grov och bara drar ett skämt som bara dödar hela stämningen och får mig cancelled, för jag vill vara en i gänget. Så går jag för långt. Alldeles för grov. Eller så är jag alldeles för mesig, för jag typ blir jättestressad att jag ska komma på någonting liksom roligt och så bara kommer inget och så blir det den tält! Läxtält, för att jag bara inte får ur mig något.
Och
jag
känner... du är så nej, men det var inte så jag menar. Okej, jävla fetto. Det är den kurvan.
Exakt, lite grövre.
Mm. Ja, att det ska vi ändå påminna lyssnarna om. Att det är, Matilda är den enda som har dragit ett skämt som är absolut för grovt.
Som vi kommer aldrig någonsin ens kunna insinuera vad tematiken i skämtet är.
Inte överhuvudtaget.
Det var som att du stod stum.
Ja, men det, jag kunde inte förbereda mig på det ifrån någon, framförallt inte Matilda.
Nej. Nej. Så vi släpper det, för det kommer aldrig lämna den
här studion. Inte göra. Nej, det kommer inte
då
göra.
Då drar jag med er i fallet, kommer jag berätta, om det blir så.
Ja. Mm.
Men jag kände lite den här banterångesten när det var så killdag förra veckan, när det var du, David Branne och Björn Gustafsson här. Så, när ni gick ut i pentryt och liksom hade så god stämning, det var jokes och var liksom skön, grabbig.
Komiker, killar som busar.
Det är så här, vi gjorde ingenting.
Nej, men ni var tre komiker.
Och ni bara gafflade på och verkar ha det jättekul.
Jag tror inte jag sa någonting, jag tror jag bara snubblade på Brannes fot en gång.
Ja, det var det räckte för mig. Ja. För då, då bara blev jag den här tråkiga nyhetstjejen och jag vågade inte gå med min disk till liksom köket, för jag kände bara, jag tält, hjälp oss. Och jag känner så ofta på bara på plan 5 också, där P3 sitter och liksom programmen, alltså morgonpasset och eftermiddagen, det är så coola gänget, eller paradiso, det är liksom högstadietjejerna och killarna, de coola. Och sen vi på P3 Nyheter är bara elevkåren, sitter och torra skämt om typ så elprisområdet. Elprisområde 4, am I right? Så där är min banterångesten. Sen har vi också internskämtet, jättekul om man är med, fruktansvärt om man inte var med den där gången. Och så har liksom hela kompisligan bara byggt upp en ny personlighet kring den här kvällen och är så, men jag gjorde en classic Hasse igår kväll. Och så då får man ju bara liksom spela med och nervös skratta, för att man kan ju inte vara så fan vad Hasse gjorde.
Berätta igen vad Hasse gjorde.
Det finns så många, jag kan ta ett till, men också den här, alltså när man ska leverera ett skämt, det här händer mig ofta, men så har man inte liksom tillräckligt mycket självförtroende, man har inte det här magstödet, så man bara liksom mumlar fram det lite tyst så ingen hör.
Ja.
Och sen säger någon annan det här skämtet och bara river, alltså alla garvar läpp av sig. Vad gör man då? Då kan man ju inte vara så, ursäkta, det var faktiskt jag som först sa det där.
Men jag börjar säga det faktiskt.
Ska man göra det?
Här.
Ja, jag gör ju så. Ta Davids skämt, säger de högre.
Offair.
David säger något offair och så säger det i sändning och alla bara... Och jag bara, nej men det var bara lite.
Det var helt tyst offair. Nej, jag sa det. Alla hörde det, men ingen tycker det var kul. Då.
Nej.
Du kan leverera det, det är det som är kul.
Okej, okay, jag går nu. Eller förlåt, säg ditt du skulle säga.
Nej, jag skulle bara fortsätta låta dig prata och säga klart det du ville säga.
Jag kan säga en sista då. Ja. Det var, men den är inte så kul. Men det är när man, nej jag vill inte säga det. Eller okej, men det var så bra avslut.
Säg nu.
Det där var ingen bra avslut.
Det var inte ett bra avslut.
Men det är också det här som, alltså när man har ett skämt eller en anekdot och så bara inser man mitt i storyn och bara fuck, det här kommer inte flyga.
Nej.
Alla kommer inte skratta, ingen kommer skratta.
Nej.
Och så bara liksom vill man ändra, alltså precis som mitt hål är nu, man vill bara ändra slutet och gå härifrån. Snälla,
men Thomas sitter bakom dig, du ser inte det, han skriver runda av.
Jag lider.
Ja. Gör det då. Men det är just i de här lägena som man inte vet om det kanske liksom vänder och blir kul igen.
Nej, det är det som är den stora liksom nervkittlande cliffhangern hela tiden i mitt liv.
Matilda Ronges obekväma falska lilla
fruktansvärda
Donna Baby all...
Det här är veckans P3-hit.
Oh,
Relationships Heim här i morgonpasset i P3. Här tror man att man vet vilka man jobbar med, men Icke sa... Vem var det som sa det?
Nicke.
Det är Nicke som säger det. Mm.
Och så här är det, Matilda, du om någon borde veta att man måste kunna ha en ansvarsutkrävande intervju med en person i maktposition, du själv, utan att du liksom ska få frågorna i förväg.
Det måste jag har bara hört så att det har gormats på ett sätt. Jag var på toa i 3 minuter, mitt första besök i morse, och sen då hände bryhus i helvete här, förstår jag det som. Jag får inte veta vad det handlar om.
Nej, men så här, vad är det du har under en längre tid gett sken av här i programmet?
Vad
har varit din grej? Vad är det du...
Varför är helt beton?
Lägg av. Du behöver inte hålla på längre. Du kan lägga av.
Du är röjd.
Du är röjd. Ser du, det var som att en annan människa kollade upp. Såg du?
Förklara.
Ja, du vet exakt vad det handlar om.
Läs det, David. Läs det.
Ja, jag läser det. Det känns som att Matilda kan behöva höra det här. Är det någon som skriver... I gymnasiet var det du som var den coola, roliga tjejen som man var lite socialt rädd för, men också ville hänga med, skriver den awkward och töntiga parallellklasskompisen.
Har du att säga till ditt försvar?
Och vad är det man säger inom journalistiken? Det är väl att man kan inte bara lita på en källa, utan man behöver 2 oberoende av varandra källor, är det inte så?
3 kanske med.
Här kommer en annan.
Nej, men vad har ni gjort?
Matilda var cool. Gick i klassen under. Och ja, Matilda tillhörde absolut...
Nej, jag var inte cool.
Där! Absolut de lite sköna och coola gänget.
Jag hade typ en kompis som jag hängde med.
Åh, vad coola ni var!
Men jag har ju, alltså halva mitt hål handlar ju om min falskhet, att jag är falsk. Det är liksom det som är grejen, att folk tror att jag är någon cool tjej. Men det är ju bara en falskhet, för att liksom...
Men om du tror så mycket att du är cool, så att omvärlden uppfattar dig som cool... Du sa ju det precis. Att du är falsk och spelar cool. Och sen så uppfattar omvärlden dig som cool. Är man inte cool då?
Men det är väl, man kan väl ha ångest ändå, eller va?
Kommer du att se
vad
över
är det här för...
Kommer du se över dina rutiner?
Men vad vill ni att jag ska göra? Ska jag bli entledigad nu?
Gå på dagen.
Okay.
Jag tror HR behöver kolla på det här.
Är det här ett prank?
Nej, det är inget prank.
Är inget
du kan skicka vidare det här till dig, om du vill. HR behöver kolla på det här och så ses
vi om två veckor. Vi kommer framöver ha lite problem med din trovärdighet, men det där, vi kommer se över rutinerna, Matilda.
On a Friday night, now the boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. I don't need no lift to trust.
Inför det här samtalet så tänkte jag så här, ska jag våga säga att jag tycker att Elis är lite lik Hamlet?
Men du får våga det. Om vi liksom skär bort den värsta galenskapen och mordlyssnaden och relaterar till ganska mycket, tyvärr, eller som tur är.
P3-klassiken. Lyssna i Sveriges Radio Play.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Anxiety.
Anxiety, Doechii här i morgonpasset i P3. Hon är en legendarisk politikerreporter som bevakat statsministrar från Palme till Kristersson. Nu är hon aktuell med boken Det nya landet. Välkommen ingen mindre än Lena Mellin! God morgon.
Tack så mycket.
Var det så du togs emot varje morgon på redaktionen uppe på Aftonbladet?
Det vill jag verkligen inte påstå, men det hade varit väldigt trevligt.
Ja. Hur var det då när du kom på morgonkvisten? Hälsade folk på dig eller tittade de ner i marken för att de inte vågade möta blicken? Var de rädda för dig?
Nej, det tror jag inte.
Det tror du inte.
Nej, men däremot, de flesta är väl lite sådär småmulna på morgonen, så var det inte kanske, det var inga hurrarop direkt.
Det var inga hurrarop.
Nej, men det var inte heller någon som tittade bort och tänkte, det är liksom vem hjälsa, det var det inte.
Du var ju på Aftonbladet, ja, men hela ditt yrkesliv.
Ja.
Gick i pension här om året, men skriver ju fortfarande, som man ser ju dig. Men vad skulle du säga, hur var din liksom, sista tid på bladet innan du gick i pension? Alltså, har du liksom kunnat tillförskansa dig liksom lite, vad ska man säga, fördelar? Hade du liksom ett glassigt kontor? Hade du liksom våningen som heter Lenas? Alltså, förstår du?
Jag fattar, nej. Mitt bord var lika litet som alla andra, så det var för lite, kan jag säga. För om man ville ha tre papper bredvid varandra, då tog bordet slut.
Det tycker jag är för jävligt, om jag ska vara helt ärlig.
Helt jävla, fick du en ordentlig jävla brak liksom avslutning?
Ja,
då?
Det fick jag däremot.
Asså, vad var det då? Berätta, walk us through it.
Ja, nej, men dels var det en jättestor mottagning på jobbet med hur mycket folk som helst. Mm-hmm. Och jag fick massor av presenter. Det tog månader att tacka alla människor.
Asså.
Och sen hade jag också en middag för typ 25 personer.
Ja, men då var det nästan för mycket åt det andra hållet istället.
Ja, dra tillbaks. Dra tillbaks igen.
Ja, då kompenserar de verkligen för det lilla skrivbordet då, med andra ord.
Ja, det kan man säga.
Ja, och så går du liksom i pension då, även fast du fortfarande skriver lite så här, och då tänker man så här, men nu ska väl Lena bara påta i trädgården och klappa katter och liksom lyssna på radio, melodikrysset och sådär. Och så kommer en bok.
Ja, fast det var faktiskt inte min idé, kan jag säga. Utan det var, dels var det en av mina jobbarkompisar som under väldigt lång tid har tyckt att jag ska skriva en bok, och jag har frågat honom då varje gång, vad ska den handla om då? Mm-hmm. Och då har inte jag tyckt att han har haft något tillfredsställande svar. Så att, men sen så var det faktiskt så att det var tre förlag som hörde av sig inom ganska kort tid och frågade, de ställde en öppen fråga, skulle inte du vilja skriva en bok? Och då träffade jag ett av de här förlagen och frågade honom, vad han tyckte att jag skulle skriva om. Och då sa jag, det spelar väl inte så stor roll, du kan skriva om vad du vill. och sen sa han, men vi kan börja så här, du skriver fem provkapitel.
Ja.
Och så läser jag dem och så har jag en åsikt om dem. Och då gjorde vi så. Då, vet jag inte, då hade det redan rullat igång, så då på något vis var jag tvungen att fullfölja, tyckte jag.
Och vad är det som är så tillfredsställande med att få skriva en bok? För att det känns som många vill göra det, och att det är, liksom så, det är som en creddig grej att ha gjort. För det är ju inte tillfredsställande ekonomiskt med tanke på hur mycket tid man lägger ner på det i de flesta fall.
Nej, jag vet inte. Jag upplevde ju inte riktigt att det var så oerhört lockande.
Nej.
Men när jag väl satt där och skrev så tyckte jag att det var väldigt roligt. Jag satt liksom och fnissade framför datorn.
Åt dig själv för att du är så kul.
Nej, riktigt så självbespeglande är jag inte. Men det var så roligt att få till olika formuleringar.
Förra formulering som
nej,
du är
men
väldigt
det kommer jag inte ihåg.
Vad fnissade du mest åt
nej,
för formulering?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag vet att alltså, det var det jag fnissade åt. Jag tyckte jag hade fått in en riktig förmätta ibland.
Du har ju liksom bevakat svensk inrikespolitik i hela mitt liv. Alltså, du har ju varit med i liksom alla vändningar och regeringar. Och liksom, du måste ju ha otroligt mycket anekdoter. Fick du liksom rensa bort? Fick du kill darlings? Eller?
Nej. Inte på den fronten, för de måste ju vara roliga att läsa också. När man inte bara kan berätta om det, men kan använda både gester och kanske och framförallt tankepauser och sånt där. Så ibland blir de ganska platta när man skriver ner dem, och de åkte bort, men det berodde ju på att det blev så trist.
Men en anekdot som är ändå värd att ta upp, det är väl en misslyckad tillställning hos Palme i Harpsund. Ska vi ta det om en liten stund?
Ja, det kan vi göra.
I'll have to play.
On the dance floor, Sophie Ellis Bexter här i morgonpasset i P3.
Lena Melin är i studion, legendarisk politikreporter på Aftonbladet, nu bokaktuell. Vi ska prata mer om den såklart, men först då, utlåtande. Sophie Ellis Bexter.
Jag säger att hon har en bra röst, det var en trist låt.
Helt rimligt.
Bra röst, trist låt. Mm. Jättebra.
Jätterimligt.
Du kanske rimligt. Ska ta Markus Larssons jobb på Aftonbladet.
Jag tror faktiskt Marcus skulle ta väldigt illa upp.
Inte att du säger inte att du inte skulle göra det bättre. Du säger det bara skulle, att han skulle ta illa upp.
Ja, av den anledningen att jag skulle göra det så otroligt mycket sämre.
Ja, jag förstår. Ja.
Du, boken Det nya landet, där finns det ju då såklart massa anekdoter om möten du har haft med de 8 statsministrar som du har bevakat under din karriär. Bland annat då om en, enligt dig, misslyckad tillställning hos Palme i Harpsund. Vad handlar det om?
Ja, det handlade om att Socialdemokraterna tydligen brukade, det här var enda gången jag var med, men tydligen var det en tradition att de bjöd 2 representanter från varje stort mediehus till Harpsund inför en valrörelse, och då skulle partiledaren lägga ut texten, i det här fallet då Olof Palme, och det gjorde han verkligen. Alltså det var faktiskt uttråkigt. Vi satt ute på gräsmattan där framför Harpsund, där liksom det är en liten slänt ner mot sjön där de här berömda ekorna ligger vid bryggan. Och vi satt där i timtal i stekande maj- eller junisol, och alla var såg ut som kokta kräfter, och han pratade bara amerikansk inrikespolitik och med KG Bergström från SVT som nyligen hade kommit hem efter en session som USA-korrespondent. Och det var ju inte vad någon annan ville göra där, utan vi ville ju höra liksom hur han tänkte sig att valrörelsen var, den kommer att handla om, och vad kommer de att kasta fram och så vidare. Nej, det var faktiskt, dessutom blev man ju då smått vimmelkantig av att sitta i den där solen timme ut och timme in.
När var det här?
Det var 1985.
Jaha. Och men säger man någon? Kan man, finns det liksom möjlighet i ett sånt läge att ta ton och bara som en hallå alltså, där?
I normala fall, ja. Då inte när Olof Palme var närvarande, så hade man ju bara försökt rinna iväg lite lätt. Och, men för det första så kommer man inte därifrån. Det ligger ju liksom väldigt ensligt till, kan man säga, ja. Harpsund, så att det, man kunde ju helt enkelt inte gå därifrån. Och för det andra skulle vi sova kvar över natten, och för det tredje så hade det nog inte, världen hade inte gillat det.
Världen hade inte gillat det, nej. Du, en annan... det finns en av statsministrarna som är lite mer av en... lite skvallrigare än de andra, kanske. En skvallerbytta bingbong statsminister. Vem har du skvallrat mest med? Jag har ju hört en fågelviska i mitt öra till Carl Bildt.
Ja, men jag har nog skvallrat väldigt mycket med Göran Persson också.
Jaså? Mm. Men vinner Carl Bildt när det gäller skvallrande?
Nej, det tror jag inte, för att han var ju bara statsminister i 3 år och Göran Persson i 10, så att under decenniet hann vi ju såklart trumfa över de där 3 åren med Bildt.
Ja, okay. Men finns det någon statsminister som du inte liksom hängt med?
Nej, inte direkt.
Vad har du för relation till Lena Melin?
Jag tror inte att, ja, det får jag nästan fråga dem, men jag tycker att det var väl lättare att ha med statsministrarna att göra förr i tiden, för nu umges det dem av så otroligt mycket säkerhet och jätte en skock av ur den egna staben så fort de flyttar sig någonstans. Och det gör ju att det här liksom snickersnackandet som man, när man faktiskt får veta väldigt mycket, det är ju satt på sparlåga jämfört med för hur det var då. Mm-hmm.
Är det liksom att du har, om vi bortser från att det politiska klimatet har förändrats, är det så att du har liksom en retorisk förmåga att få ur dem grejer som de inte säger till andra journalister, eller är det liksom att de litar på dig?
Ja, dels tror jag att de litar på mig därför att jag brukar inte luras, eller jag gör inte det, och men sen också, alltså jag är ganska bra på att fatta politik. Och det gör ju att de är intresserade av att prata med mig. Vad har jag för liksom syn på vad som kommer att hända? Magdalena Andersson sa någon gång, inte direkt till mig, utan jag läste att hon sa det, att jag var bättre än, om man hade mig så behövde man ingen opinionsinstitut.
Vad menar hon med det då?
Ja, nej, men att jag är bra på att fatta vad som kommer att hända.
Proffs.
SIFO. Ni, liksom, vi behöver inte SIFO om vi har Lena Melin. Don't think I tried this one before.
Fredag med Ingrosso här i morgonpasset i P3, där vi är nästan att sitta med Lena Melin. Och man undrar ju då, eftersom du har varit med sen Palme fram tills nu, det är många statsministrar som du har avverkat, men och ett politiskt landskap som har förändrats över tid. Det var väl liksom på Palmes tid så var det väl knappt någon säkerhetspersonal som omringade. Det förändrades ju väldigt snabbt med just mordet på Olof Palme, och det blev ett helt annat säkerhetspådrag och successivt också en större distans till press och media och allmänt liksom, ja, folk i allmänt. Då undrar man ju då liksom så, vad skulle man kunna ha gjort på den tiden som man inte kan göra idag? Utöver liksom att man kanske sitter och fikar. Vad är det som har ändrats?
Jaha, du menar journalister och ja, alltså det mesta skulle man ju kunna göra idag, men det kräver ju liksom lite mera arbete och därför blir det av. Jag menar, säg att jag skulle gå, vilket inte förefaller troligt, men säg att jag skulle gå och fika med Ulf Kristersson i riksdagens fika. Då skulle hans vakter vara tvungna att gå dit först, och så skulle de kolla läget, och så skulle de liksom be folk flytta på sig, och så skulle de sitta en liten bit ifrån, och så skulle det vara liksom ett luftrum mellan oss och resten av världen.
Och om man vänder på det då, finns det någonting, politiker, kunde vara de liksom mer frisläppta back in the day, om man säger så då, jämfört med nu? Är det någonting som man kunde göra då som man inte kan göra nu från politiker?
Nej, men just det här också, det här snacket som då Ulf Kristersson och jag skulle ha vid det här otänkbara mötet på fiket, det skulle han vara livrädd för att jag egentligen spelar in genom att ha en mobiltelefon klistrad på mitt lår under bordet eller någonting sånt. Mm-hmm. Så att han skulle aldrig våga säga någonting som egentligen han inte skulle kunna säga på vilken presskonferens som helst.
Kunde man festa leverövare på ett helt annat sätt förut också som politiker än nu? Man kanske inte var granskad under lupp på samma sätt, eller?
Ja, festa vet jag inte. Det kan man nog inte göra nu heller om det inbegriper också leverövare. Det tror jag inte är bra.
Men samtidigt som politiker, man säger att det var lite lättare förr och lite mer citat lössläppt då, vad man nu menar med det, så tänker jag på så här 2006 där Maria Borelius då avgick som handelsminister efter 8 dagar då det hade kommit fram att hon hade en svartanställd barnflicka. Och i jämförelse då 2021 så avslöjades det att Magdalena Andersson hade haft svart städhjälp och hon sitter ju kvar. Alltså har det förskjutits?
Ja, men där var det en jättestor skillnad. Den här barnflickan var ju direkt anställd av Maria Borelius och hennes man. Magdalena Andersson hade anlitat ett städbolag som hade den här svartanställda kvinnan.
Men tror du, om vi bortser från den svaga liknelsen då, alltså, kommer man undan, skulle politiker idag kunna komma undan med liksom en obetald tv-licens? Nu har vi inte den licensieringen längre, men du förstår vad jag menar. Alltså, har det ändå blivit lite mer löst i vad en politiker kan sitta kvar för?
Egentligen inte. Jag tror att om någon har en svartanställd barnflicka som bor i en typ lekstuga på tomten och sen så säger människan som har anställt den här personen som med miljoninkomster och tillsammans med sin man flera miljoner att ja, vi hade inte råd med det på annat sätt. Jag tror faktiskt inte att det skulle klara sig i många sekunder idag heller.
Du, vi har ju hört att du är väldigt bra på framtidsspana. Det är ju enligt dig själv.
Nej, det var inte jag som sa det.
Vem sa det då?
Det var Magdalena Andersson.
Jaha, ja.
Och sen om du lyssnar, David, bara. Om du lyssnar.
Men det är så svårt när kvinnor pratar.
Ja, så mycket de kommer med hela tiden.
Det är så chattrigt.
Men du, om du bara liksom så skulle liksom... hur kommer vi att prata om den politiska arenan förut och nu? Hur kommer det se ut framöver? Kommer det ske någon förändring?
Jag tror att den här, alltså det här gapet, eller vad ska jag säga, diket mellan folk och även en del, alltså det kommer att fördjupas. Därför den här säkerheten kommer inte att, det kommer inte att släppas på den. Nu är det ju så att stora delar av det område i Stockholm där riksdag och regering sitter, det är vad jag kallar för åsiktsborgen, när man snart som vanlig människa inte kan gå på gatorna.
Det är vallgrav som kommer vara istället för
i det fallet är det ju inte vallgrav, utan det är 3 meter höga staket.
Ja, jag förstår. Men du,
vilka vinner nästa val?
Ja, det var ju snällt att du kom med den frågan. Jag tror att det som vanligt blir väldigt jämnt. 2018
vem
så var...
vinner valet, ja, men jag kommer, Lena?
Det är en liten preludium här. 0,2% skilde 2018. Mm. 0,7% 2022. Och det kommer vara jättesmalt den här gången här också. Och ja, det kommer avgöras på slutet. Så kom igen i augusti 2026. Då kommer jag att ha ett svar.
Du sa det kommer lite preludium. Du förväntade mig att du skulle säga ett parti i slutändan. Men det gjorde du ju inte.
Alltså jag tror...
Du lurade oss, Lena.
Nej, men jag kan säga då vad jag tror just i denna sekund. Men det kommer kanske ändra sig då till augusti 2026. Mm. Och då tror jag faktiskt att den nuvarande konstellationen, alltså det som vi brukar kalla för Tidöpartierna, har en fördel därför att de är samordnade. De fyra partierna på den andra sidan blockgränsen, om man får uttrycka sig så, de är inte det. Och det kommer att vara till nackdel för dem om de inte har lyckats göra det fram till augusti 2026.
Hej, det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka igen imorgon bitti. We'll be right back.
Bara tid om det genererat alles. Sit back, motivera dina problems. Kan du packa dina ord även om du förbannar. Om du ska ta tid, rulla sina ögon när de ser mig steppa in. Bad to the point, I be the realest in this bitch. Hur du än finner mig, det är alltid quality. Mina moods är switching, men jag gör det cause I'm real.
Show me attitude, jag bryter ner det.
So talk nice to me, talk nice to me, yeah. Ay.
Se som det ser ut, visa det.
Vill du gå back på en bad girl, då backa. Fastnat, som jag dansar, klart att han nappar.
No, han gillar mina detaljer.
Chansa, make a bad bitch, baila, baila.
No, 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 han faller. No, han gillar mina detaljer.
Tackar mina enemies, för ni är slut. När jag pillar på dig, inga ord, känner mig, vart är du nu? Enkelt att gömma sig när saker går runt. Så varför ens förklara det, tror jag är lugn. Sayonara, ta det flyg om jag behöver vacay. Jag på diet, hör att hålla mot. Brinner när det är bra. Finns du fest, vi snackar gott, så sticker mig där bak.
Show me attitude, jag bryter ner i det.
So talk nice to me, talk nice to me, yeah.
Se som det ser ut, visa det.
Vill du gå back på en bad girl, då backa.
Show me attitude, jag bryter ner i det.
So talk nice to me, talk nice to me, yeah.
Se som det ser ut, visa det.
Vill du gå back på en bad girl,
då backa.
Fastnat, som jag dansar, klart att han nappar. Make a bad bitch baila, baila.
No, 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 han faller.
No,
han gillar mina detaljer. Klart han faller. Make a bad bitch baila, baila.
P3, Sveriges Radio.
Ekonyheter. Vårt grannland Finland öppnar för att militären ska få använda så kallade truppminor igen. Och den finska regeringen har inlett en process för att dra sig ur det internationella Ottawa-avtalet som förbjuder lagring, produktion och användning av personminor. Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet förklarar den finska regeringens beslut.
Och Rysslands anfallskrig är förstås den stora orsaken.
Den finska regeringens beslut baserar sig bland annat på Försvarsmaktens utredning som pekar på att minor behövs för Finlands försvar. Finland har NATOs längsta landgräns mot Ryssland och minor beskrivs som tekniskt enkla att använda, går snabbt att tillverka och bidrar effektivt till att fördröja en angripares framfart. Beskedet är dock kontroversiellt eftersom personminor, som också kallas land- eller truppminor, anses utgöra en stor fara för civila.
Samtidigt som vi först ser att det här är inte oproblematiskt, Finland står starkt bakom den världsordningen där man försöker skapa säkerhet genom så här avtal, och därför har det också varit en gedigen process bakom det här.
Och häromveckan meddelade även Polen och de baltiska staterna att de lämnar överenskommelsen med hänvisning till ökad krigsoro och hotet från Ryssland och Belarus. Carina Holmberg, Helsingfors.
Trumps nationella säkerhetsrådgivare Mike Waltz ska ha använt sin privata mejl i sitt arbete för Vita huset. Det här rapporterar nu The Washington Post. I förra veckan så kom ju uppgifter om att en amerikansk journalist fått ta del av militära angrepp mot Yemen när han av misstag lades till i en chatt. Och med i den chatten, det var bland andra just Mike Waltz. Det svenska flygvapnet ingår från och med idag i NATOs gemensamma incidentberedskap. Det är 6 JAS-gripen som flyger ner till Polen där man under 2 månader hjälper till med att skydda luftrummet. Och försvarsminister Paul Jonsson var på plats idag och han ser inte någon risk med att den svenska insatsen bidrar till någon eskalering.
Nej, inte genom den här insatsen utan tvärtom. Så den här typen av insatserna minskar risken för att NATO ska komma i krig. För man bedriver avskräckning och försvar. Och det gör man genom att upprätthålla kontrollen över territoriet. Och den som eskalerar i Europa är naturligtvis Ryssland. Det har vi ju sett i den fullskaliga aggressionen. Och då är det både rätt och riktigt. Och det är helt nödvändigt att NATO upprätthåller kontrollen över sitt luftrum. Och det gör vi tillsammans med Polen och de andra allierade också i samverkan med Storbritannien här.
Under 2 månader kommer Sverige att ingå i NATOs förstärkta incidentberedskap, vilket innebär att om man från en NATO-stab i Tyskland vill ha upp flyg för att identifiera eller avvisa fientligt flyg, ja, då kan det bli svenska JAS Gripen som lyfter härifrån basen i Malbork. Vad svenska flyg får och inte får göra finns det tydliga regler kring, men flygvapenchef Jonas Wikman berättar att man flyger med skarpa vapen och är beredd att använda dem om det skulle behövas.
Ja, vi har med oss vapen. Vi har absolut både kraft och avsikt att hantera alla typer av hot.
Sa flygvapenchef Jonas Wikman, reporter var Mikael Eriksson. Misskötsamhet och ohederligt levnadssätt, det ska kunna leda till ett återkallat eller nekat uppehållstillstånd. Det här föreslår den så kallade Vandelsutredningen som idag överlämnade sitt slutbetänkande till migrationsminister Johan Forssell som välkomnar förslagen.
Personer som kommer till Sverige, de ska känna att det lönar sig att arbeta, att göra rätt för sig, att anstränga sig. Och det måste bli en mycket tydligare konsekvens om man begår brott eller om man missköter sig.
Regeringens utredare Robert Schött lämnade på tisdagen över utredningen som föreslår att bristande vandel ska kunna leda till utvisning. Det kan till exempel gälla bidragsfusk eller att personen vägrar att betala en skuld. Även yttranden en person har gjort ska kunna påverka en bedömning om utvisning, vilket Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet ställer sig kritiska till. Så här säger Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
Det handlar inte längre heller om bara brottsliga gärningar, utan man öppnar upp för saker som att saker ska kunna vara bristande vandel som är helt lagliga för svenskar. Vissa typer av yttranden som är lagliga för svenskar ska kunna leda till utvisning av personer som har flytt till Sverige.
Socialdemokraterna ställer sig däremot positiva till utredningen. Vi hör Anders Ygeman, Socialdemokraternas talesperson i migrationsfrågor.
Jag tycker att det här är ett steg i rätt riktning från de ganska vidlyftiga och orättssäkra och oseriösa uttalanden som gjorts av regeringen och Sverigedemokraterna. Så har utredaren en nyktrare syn på det hela.
Och vad är det som du ser som den här nyktrare synen?
Ja, att det ska vara tydligt på förhand vilken grund som ska finnas för utvisning.
Anders Ygeman, Socialdemokraterna, reportrar Elsa Ivarsson och Hiva Abdelzadeh. Diagnosen utmattningssyndrom ska tas bort. Och Socialstyrelsen får därför i uppdrag av regeringen att ta fram nya riktlinjer. Socialminister Jakob Forssmed är positiv till att diagnosen avskaffas.
Jag tycker att det är bra att den försvinner och att vi på så sätt anknyter till den internationella forskningen och sätter diagnoser på det sätt som andra länder gör.
Sverige är det enda land i världen som använder diagnosen utmattningssyndrom, konstaterar socialminister Jakob Forssmed. Men från och med 2028 tas den alltså bort. Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen WHO ändrar sitt diagnossystem och nu får Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda övergången.
Ta fram bästa möjliga kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, försäkringsmedicinska beslutsstöd kring hur man sätter de här diagnoserna och framförallt vilken behandling som de här personerna ska kunna få.
Men de personer som idag har den här diagnosen, vad kommer det här att betyda för dem?
Det kommer vara så även i framtiden att man kommer kunna vara sjukskriven om man inte kan arbeta på grund av stressrelaterade tillstånd. Så att det förändras ju inte, men däremot på vilka grunder som diagnoser sätts.
Socialminister Jakob Forssmed, reporter Lova Olsson. Imorgon får stora delar av landet soligt väder, även om tjockare slöjmån stundtals kan skymma vår sol. Över norra Norrland så dominerar månen och i fjällen väntas byar av snö eller regn. Landets södra halva får 14-19 grader och den norra 5-10, allmänt lägre i fjällen. Ekot, Johan Westerberg.
Vi är P3. Better days.